Vi ska alltså tala om det sista ting, eller som det heter på svenska, det yttersta tingen. Kanske man säger på norska det sista tiderna. Vi säger på svenska det yttersta tiderna. Och vi tänker kanske allihop då på tider som ligger framför oss och vill gärna veta vad som kommer att hända. Men vi ska då komma ihåg att när Bibeln använder uttrycket de sista tiderna, de yttersta tiderna, så är det den tid när Messias har kommit och återlöst människorna och fram till den yttersta domen. Vi lever alltså i de sista tiderna. Den kristna församlingen lever i de sista tiderna. Tiden dessförinnan är ju gamla förbundets tid. Det är en förberedelsetid. Och den tiden ska en gång vara uttjänad. Det gamla förbundet, det blir gammalt. Ett nytt förbund ska bryta in. Och det gamla förbundet, det har också tjänat som en skugga av det nya förbundet. Det har fungerat så att fullbordan, själva verkligheten, själva kroppen, som aposteln säger, har i förväg kastat sin skugga så att man har kunnat se och förstå. Men man har inte sett fullbordan, man har inte sett innehållet till fullo. När Kristus äntligen kommer och när han fullbordar löftena, då så kommer verkligheten själv. Och det gamla har tjänat ut. Det är förgånget. Se, något nytt har kommit. Men i och med att den yttersta tiden går in, när Kristus äntligen kommer, så betyder det likväl inte att änden har kommit. Och människorna undrar, när ska då änden komma? Och det talar Jesus Kristus om i framförallt Matteus 24 kapitel med paralleller i Markus 13 och Lukas 21. Och det ska vi lite senare säga lite mera om. Men människor tänker framförallt på de sista tiderna av den sista tiden, när man för detta ämne på tal, den yttersta tiden. Och då har man ofta intressanta spekulationer och funderingar. Det ligger i människans natur att det som är fördolt, det är mera intressant än det som är uppenbart. Och det är också en sanning som gäller om skriften. Många människor är mera intresserade av det som inte klart och tydligt står i de bibliska texterna än vad som står. Det som är uppenbarat, det som undervisas genom profeter och apostlar tydligt och klart, det kan man ibland ganska lättvindigt gå förbi. Men det som inte står, det som man får spekulera över på egen hand, ana sig fram till, det är mycket intressantare. Och det ägnar man ofta mycket tid åt. Och inte minst då när det gäller de yttersta tingen. Vad ska hända? Vad kommer att ske? Då är det mycket intressant att spekulera. Och sådana talare som sitter inne med särskilda uppenbarelser och kan tala om vad som ska hända med Stavanger inom de närmaste 10 åren. Eller vad som ska hända nere i Mellersta Östern under de närmaste 20 åren. De drar stora skaror. Då kliar det människorna i öronen att lyssna. Det är spännande. Det är intressant. Så har inte minst i vår tid spekulationer om de yttersta tingen blivit mycket vanliga och populära. vanligare än tidigare. Inte så att jag menar att det är någonting nytt. Nej, man har ju länge spekulerat. Men det har blivit mera vildvuxet än förut. Man går allt längre i spekulationer och mänskliga teorier om vad som komma skall. Och till synes kan man ha en viss anknytning till något bibelord. Men det är ganska ofta en mycket lös anknytning. Man har fått ett litet uppslag i något bibelord och ger detta bibelord sedan en utläggning som har ytterst lite med bibeltexten att göra. Vi ska se på några sådana exempel längre fram. En spekulation som är mycket gammal, det är den att när de yttersta tiderna kommer, när Messias kommer, då ska han upprätta ett jordiskt och världsligt lyckorike. Den spekulationen, den fanns redan inom det gammaltestamentliga gudsfolket självt. Man väntade sig att när Messias kom, då skulle det vara slut på krig i yttre mening. Då skulle det bli ett lyckorike här på jorden. Och man kunde ju till synes ha Bibeln på sin sida. Man kunde hänvisa till Jesajas 11:e kapitel om Messias fridsrike. Då skulle det bli frid. Och då skulle ju vilda djur och de oskyldiga lammen kunna beta tillsammans. Då skulle ju späda barn kunna leka ihop med giftormar. Och när då Messias kom, då måste väl detta inträffa. I annat fall så är inte Jesus Kristus Messias. Jesus själv var mycket försiktig med att säga rakt ut till folket, jag är Messias. Och när några förstod eller ville bekänna att han var Messias, så sa Jesus ofta, säg det icke till någon. Man kan undra över varför inte Jesus ville att man skulle gå ut och proklameras, här är nu er Messias. Jesus sa istället, jag är människosonen. Jag är människosonen. Ja, det kan tänkas att Jesus ville undvika att kalla sig Messias därför att han visste hur folket missförstod Bibelns ord om Messias på ett kötsligt vis. Är han Messias så ska han bli en jordisk lyckokonung, en brödkonung för folket och en befriare från yttre förtryck. Då ska han rädda oss undan det romerska riket och då ska han uppfylla löftena på ett världsligt jordiskt vis. Vilken chock var det då inte för dem att få höra, mitt rike är inte av denna världen. Ja, han säger till och med, ni kan inte ens se det med ögonen. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Jo, men det är ju just vad det gör, menade man ju. Det är klart att vi kan se det med ögonen. Vi ska verkligen se hur öknen blommar och hur lamm och pantrar betar tillsammans. Och så säger Jesus, nej, ni ska inte se det. Det kan inte ses med ögonen, det är invärtes i er. Och de som menade att nu är nog Jesus ändå Messias, han gör ju så stora under, han mättar 5000 män av bara 5 bröd och 2 fiskar. Och så kommer man och så vill man med våld göra honom till konung. Så måste Jesus gå därifrån, han går rakt igenom hopen bort därifrån. Och när Jesus uppenbarar att Guds rike och den yttersta tiden beseglas nu genom att jag blir överlämnad i syndares händer, föraktad och övergiven. Ja, överste prästerna och de skriftlärda ska överlämna mig i hedningarnas händer och jag ska bli dödad. Men på tredje dagen ska jag stå upp igen. Så kunde man inte förstå och inte fatta. Och Simon Petrus som hade bekänt att du är Messias, den levande Gudens son, han säger: ingalunda, Gud Herre, skall detta vederfaras dig. Otänkbart. Men Jesus, han visade genom dessa ord om att han skulle föraktas och bespottas och slås till en annan text hos samme profet Jesaja, nämligen till den text vi talade om igår kväll, Jesaja 53. Han skulle genomborras för våra synders skull. Han skulle bli slagen för våra missgärningars skull. Något sådant hade man alltså ytterst svårt att tänka sig. Man kunde inte heller förstå att den utlovade Messias var Gud, var ett himmelskt väsen. Nog hade man väl läst i Jesaja 9 att han var Gud. Men man kan se, om man går till tidiga judiska utläggningar av Jesaja 9, att man tolkar namnen på det barn som kvinnan ska föda på ett sådant sätt att de gäller inte barnet. När det står: ditt namn ska vara underbar i råd, evig fader, fridsförste, väldig Gud, eller stark, den starke guden. Man tolkade dessa namn som avseende fadern och inte barnet. Man kunde inte förstå att ett barn som ska födas verkligen kunde vara Gud. Kanske det är därför som Jesus använder termen människosonen om sig själv. Och han säger: människosonen måste lida mycket. Människosonen ska ge sitt liv till lösepenning för de många. Därmed så tar han åhörarna som känner bibeltexten till dels Daniel 7 och dels Jesaja 53. Människosonen enligt Daniel 7, han är ju en himmelsk gestalt. En gudomlig person. Och det ville Jesus att man skulle förstå. Och vidare skulle denne människoson, denne gudomlige person, han skulle ge sitt liv till lösen för de många. Och det hade man ju läst i Jesaja 53. Men när man låter förnuftet bestämma vad man ska tro och tycka och inte lyssnar till texten i sitt sammanhang, så hjälper det inte. Man visar bort Jesus. Jesus, sådan han är, passar ju inte in. Och så avvisas han. Bort med honom. Bort med honom. Korsfäst honom. När vi ska yttra oss om vad som ska hända under de sista tiderna, den yttersta tiden, så ska vi därför vara noga med att inte spekulera vid sidan av skriften och låta egna tankar råda. Utan vi måste på ett sunt sätt, ett nyktert sätt, bygga allt vad vi lär i dessa stycken på Guds klara och uppenbarade ord. Jag ska nu referera lite grann av det som står i tidskriften Biblicum, första numret. Kommentera lite ytterligare det som här finns nämnt. Och ni som inte har läst detta kan få ett provnummer gratis vid utgången senare. Så får ni ytterligare ta del av det som jag nu kommer att beröra. Jag vill först säga något då om Martin Luther, vår store reformator. För honom var det mesta av det tankegods som nu sprids i pocketupplagor och som nu predikas och läres på många håll alldeles främmande. Det som inte bara finns inom vissa grupper vid sidan av den lutherska bekännelsen, utan också i kretsar som har velat ta fasta på biblisk-luthersk tro. Det blir ju vanligare och vanligare. Det är för Luther ytterst främmande. För det första så är det en självklarhet för Luther och för, kan man säga, det kristna nästan genomgående före honom, att Kristus, han ska komma tillbaka för att döma levande och döda, inte i en rad olika etapper och på en rad olika sätt, utan en enda gång och slutgiltigt. Det formulerar man ju redan i den apostoliska trosbekännelsen när man bekänner uppstigen till himmelen, sittande på Gud, den allsmäktige faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och det säger ju också Lukas i Apostlagärningarnas första kapitel, när han beskriver vad som hände vid Kristi himmelsfärd. Kristus blev uppryckt inför deras ögon och försvann ur deras åsyn. Och så visar sig två himmelska sändebud som säger: varför står ni här? Vad väntar ni på? Vad tittar ni efter? Han som nu har tagits ifrån er ska komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom lämna er. Det vill säga, det är den kristna övertygelsen att Kristus nu regerar på faderns högra sida och osynligt fram till dess att han kommer tillbaka på den sista dagen, lika synligt och uppenbart som när han lämnade världen vid himmelsfärden. På samma sätt, synligt och tydligt, ska han komma. Man väntar inte någon annan form av återkomst. Men likväl så har man numera utformat ett lärosystem där det förhåller sig helt annorlunda. Det finns olika variationer på dessa tankar, men i huvudsak ser de ut så här. Man räknar med att Jesus ska komma tillbaka en andra gång, och då kommer han osynligt. Osynligt för alla ljumma kristna, osynligt för alla som icke tror. Det angår bara det troende, det sant troende. De kommer då att hämtas av den återvändande Kristus. Och han kommer att rycka upp den bort ifrån jorden och till sitt rike. Det är den andra återkomsten. Sen räknar man med att när det har skett så ska det bli en fruktansvärd vedermöda här på jorden, förmodligen i 7 år. Och sen kommer Kristus tillbaka en tredje gång. Och då kommer han inte osynligt utan synligt. Och då ska han krossa all opposition. Han ska döda en antikrist som har uppstått under dessa 7 år som har gått sen förra återkomsten. Och så ska han upprätta ett jordiskt lyckorike. Och då först så ska löftena i Gamla testamentet om Guds rike och dess härlighet uppfyllas. Och så ska det gå cirka 1000 år. Och sen kommer slutligen då Kristus för att döma. Och det blir alltså en fjärde gång. Men Hebreerbrevets författare säger, liksom vår trosbekännelse, Kristus ska komma tillbaka en andra gång. Man talar inte om någon tredje eller någon fjärde gång. Och man väntar inte på någon osynlig återkomst. Osynligt är ju Kristus hos de sina, vares 2 eller 3 församlade i hans namn, alltid. Där är han. Han är mitt i sin församling och han ger sig själv åt oss, sin kropp och sitt blod under bröd och vin, när helst man firar Herrens heliga nattvard till hans åminnelse. Men man väntar på att han ska synligt och i härlighet komma tillbaka en andra gång och då för att döma levande och döda. Den lutherska reformationen formulerar också detta i Augsburgska bekännelsens 17:e artikel. Kristus ska komma tillbaka synligt och döma levande och döda, och judiska spekulationer om ett jordiskt tusenårsrike avvisas. Och det är klart att denna formulering i Augsburgska bekännelserna har verkat återhållande på många lutherska grupper när de har mött spekulationer från annat håll som har velat tränga in i förkunnelsen. Men nu de sista 50-100 åren så har fördämningarna tydligen släppt. Det reformerta inflytandet är oerhört påtagligt, inte minst i Norge. Och därmed har också alla möjliga spekulationer om de yttersta tingen också trängt in på så kallad luthersk mark. För Luther var det alltså så att man måste värja sig för spekulationer, eller som man kallar svärmeri. Sådant som inte kan grunda sig på de bibliska texterna, som inte har tydliga skriftbevis, klara beläggställen. Det är svärmeandar som menar sig veta mer och se tydligare än Guds egna profeter. Sådana som menar att de sitter inne med ett större ljus, som menar att jag har den profetiska andan. Och så kunna tala om för oss vad som verkligen ska ske, det vi inte kan se genom skriftens nakna ord bara, utan det vi endast kan se ifall någon nu levande predikant eller lärare kan liksom ta bort slöjan, dra gardinen, ridån åt sidan, och så får vi blicka in och se märkliga hemligheter. Detta att man också vill säga vad som ska hända ganska exakt och när det ska hända, det är en gammal företeelse. För bara någon månad sen så hade vi en frågestund på Biblikum i Uppsala efter en föreläsning om det yttersta tingen. Och då var det en person som visade sig tillhöra Bahá'í-religionen som hade många invändningar och kanske inte så många frågor. Han ville istället komma med den sanna uppenbarelsen. Och enligt Bahá'í-religionen så har ju änden redan kommit. Och den kom redan 1844. Då kom Kristus tillbaka. Men Kristus kom inte tillbaka under namnet Kristus. Och så ska han ju heller inte komma tillbaka, menar Bahá'í under hänvisning till Matteus 24. Där står det att många ska komma och vill förvilla er. Och säger att man är Kristus. Och detta tolkar man så att alltså kommer Kristus själv och han är inte Kristus. Nej, då kom det ett par herrar nere i Persien som verkligen var det uppenbarade ordet. Och det är ju Kristus i egentlig mening. Och det var Kristi återkomst. Så Kristus har redan kommit tillbaka och han kom för att upprätta ett yttre jordiskt freds- och lyckorike. Och om nu bara människorna ville lyssna till Bahá'u'lláh som betyder Guds härlighet eller strålglans. Han kom så småningom att verka i Palestina, i en stad som heter Akko strax norr om Haifa. Och Bahá'í har ju ett stort tempel i vår tid just i Haifa, i Israel. Om man bara vill lyssna till denna undervisning så får vi en världsfred, så får vi en världskärlek och så får vi en yttre frid, den som ska upprättas genom Bahá'u'lláh eller den återvändande Kristus. Ja, det där låter ju fantastiskt, men det är snarlikt vad många andra har sagt. Enligt Jehovas vittnen så kom ju Kristus tillbaka 1914. Och när istället för lyckorikets inbrytande det blev ett världskrig, så lyckades man så småningom omtolka vad man hade menat, så att man sa Han kom tillbaka, men inte riktigt så som vi trodde först, utan på ett mera hemlighetsfullt och osynligt sätt. På Luthers tid så framträdde en person, han heter Stifel, och han lärde att den yttersta dagen skulle inträffa klockan 08.00 den 19 oktober 1533. Och hur hade han kommit till detta datum? Jo, man bygger sina spekulationer framförallt på så kallad apokalyptisk litteratur. Det är ju en form av litteratur där Gud uppenbarar sanningar genom att använda ett mycket frodigt bildspråk, ofta också med siffror som har ett undervisande bildligt och symboliskt värde. Och i Bibeln har vi också sådana skrifter, framförallt Daniels bok och Uppenbarelseboken. Och genom denna undervisning, genom dessa syner, så får vi en klar undervisning om den kristnes villkor här i världen och vad som är grunden för vårt hopp. Men i regel så missförstås då ofta uttryckssätten i den apokalyptiska litteraturen. Det uttrycksmedel som hör med till den formen av språkframställning. Och då börjar man att göra spekulationer istället på grundval av de tidsuppgifter och siffror som finns. Och det var framförallt Daniel 8, vers 13 och 14 som man spekulerade över, där det talas om 2300 dagar. Och så börjar man att räkna. Om man då säger att med dagar så menas istället någonting annat, det menas år kanske, så kan man ju komma fram då till när dessa dagar har nått sin fullbordan, om man vet från vilket datum man ska börja räkna. Och det finns alltid olika förslag, och den som kommer med en beräkning är ju alltid säker på att han har rätt utgångspunkt, och därmed också kommer han till den rätta slutpunkten. Mikael Stifel, han kom till 1533. Vi ska strax se hur många hamnade till 1843, 1844, 1847 och 1874 och 1914. Och för inte så länge sedan så sa Jehovas vittnen att det blir 1975. Så blev det inte då, det blev en stor kris i samfundet. Kristus har dock sagt att om den dagen och den stunden vet ingen något. Men vad hjälper det när man inte låter det klara uppenbarade ordet bestämma, utan istället de egna intressanta spekulationerna? Om Luther kan också sägas det att han var helt främmande för att det gammaltestamentliga gudsfolket är föremål för ett särskilt Guds frälsningshandlande och ett särskilt frälsningsprogram för deras del under nya förbundets tid. Det var för honom helt främmande, liksom ett jordiskt tusenårsrike. Han var också övertygad om att antikrist är inte en person som vi ska vänta på någon gång nu i framtiden. Utan antikrists ande är, som aposteln Johannes sa, redan i verksamhet. Och en antikrist ska träda fram mitt i Guds tempel när avfallet sker. Och han var övertygad om att det avfall det här talas om är då den romerska församlingen som hade fått så mycket undervisning. Avfaller genom att inrätta åt sig och acceptera ett påveämbete där en viss människa, en viss person sätter sig i Guds stad och ställe och menar sig ha rätt att styra och bestämma också utöver skriftens ord. Det är avfallets tid, och det är en tid som löper hela tiden under den yttersta tiden fram till den yttersta dagen. Antikrist, det är inte en person, det är inte enligt Luther en viss påve, en riktigt ond och elak och omoralisk påve. Nej, det är själva påveämbetet. Det vill säga den lära, den undervisning som påven har att försvara och föra fram, själva påvestolen, påveinstitutionen, det är antikrist enligt den lutherska kyrkan och enligt våra lutherska bekännelseskrifter. När man säger det idag till människor som vill vara lutheraner så höjer de på ögonbrynen och undrar, det har jag inte hört, det var konstigt. Vad egendomligt, och all synnerhet att höra det idag när vi just nu har en ganska älskvärd och fin och belevad påve som gör en hel del nytta också. Och så förstår man ingenting av detta, och man har ju hört gång på gång att antikrist, ja, det är en viss politisk person, såvida det inte var Hitler eller Napoleon eller Stalin. För reformatorerna var det självklart att påvedömet är antikrist. Och man kan också se ganska tydligt om man går igenom andra Thessalonikerbrevets andra kapitel att det som där läres som antikrist i verserna 3-12, det stämmer in på påveämbetet. Påveämbetet förkastar rättfärdiggörelsen genom tron alena. Den som tror så, han är förbannad. Man driver en lagrättfärdighet och man sätter sig i Guds ställe och kräver att om man inte tror så som påven i alla stycken, så kan man inte bli salig. Han sitter i Guds tempel, han är ingen politisk person vid sidan av den yttre kristenheten, utan han är mitt i kristenhetens centrum. Ja, inte bara Luther hade detta klart för sig, utan också Calvin. Calvin hänvisade också till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel som bevis för att påvedömet är antikrist. Han säger, Daniel och Paulus hade förutsagt att antikrist skulle sitta i Guds tempel, detta förbannade och avskyvärda rikes huvud i den västra kyrkan försäkrar vi vara påven. Så hade ju Daniel profeterat om antikrist, inte minst i Daniel 11. Och vi ser hur det där står att antikrist fördärvar den rätta tron, den rätta gudstyrkan. Han förbjuder den och han sätter in en falsk gudstyrkan istället i templet. Så som antikrist förebild gjorde år 168 före Kristus, nämligen Antiochus den fjärde Epifanes, när han förbjöd den rätta gudstyrkan i Jerusalem och upprättade ett Zeus-altare mitt i det allra heligaste. Under 1600-talet så förekom det också många spekulationer om det yttersta tingen, dock inte bland lutheranerna. Man var ganska klar över den bibliska undervisningen om det yttersta tingen. Men det fanns andra som spekulerade och också gjorde uträkningar. En person menade att alla judar skulle omvändas år 1650. Går vi sedan in på 1700- och 1800-talet så kommer spekulationerna tillta i samband med pietismen. Det var framförallt pietismen i Württemberg som fick spekulativa inslag om det yttersta tingen. Och en mycket känd pietist, det var Johann Albrecht Bengel som levde 1687-1752. Han var en ganska duktig teolog. Han skrev en handledning till hela Nya testamentet som heter Gnomon. Finns det här i Norge? Bengels Gnomon. Den boken har använts i Sverige mycket, ungefär lika mycket som Fjellstedts bibelförklaringar. Har ni dem i Norge? Eller finns det någon annan större man som har givit ut bibeln med förklarande noter? Ja, långt senare. Jaha. Geselius bibelverk har ni inte här över heller. Hur har ni klarat er egentligen? Det var ett antal biskopar i Finland, svensktalande, som gav ut ett bibelverk. De hette Johan Geselius allihop. Så far, son och sonson Sonsonen fullbordar det hela och ger ut ett stort bibelverk som heter Geselie bibelverk. Det är det bästa vi har än idag. Det är inte, vad ska vi säga, påverkat av lösa spekulationer, utan är i det stora hela sunt och klart ortodoxt. Men det är inte så lätt att få tag i. Men senare så fick vi i Sverige bland annat Fjellstedts bibelförklaringar i tre band. Och Waldenström gav också ut förklaringar till Bibeln, upphovsmannen till Svenska Missionsförbundet. Men man läste också Bengels förklaringar till Nya Testamentet. Den svenska utgåvan kom ut på slutet av 1800-talet. Och där står det: gnomon, det är handledning vid läsningen av Nya Testamentet, i vilken enligt ordens ursprungliga betydelse de himmelska tankarnas enkelhet, djup, prydlighet och himmelska kraft framställes. Och det finns mycket värdefullt och klarläggande i detta bibelverk. Det som är skadan med det är att han har hamnat i en rad spekulationer om de yttersta tingen. Och han driver hårt tanken på en världsförnyelse och ett jordiskt tusenårsrike. Och han trodde att världsförnyelsen skulle ta sin början 1836. Han fick många efterföljare. Och man kan i varje fall i den svenska väckelsen finna många som är djupt präglade av just Bengel. Württembergpietismen slog ju igenom ganska så ordentligt. Man fick till exempel en brödraförsamling som med hjälp av Bengels uträkningar och skrifter sökte tolka tidens tecken. Och man kom då fram till bland annat att Napoleon var det vilddjur som uppenbarelseboken talade om. I Sverige läser man i vissa kretsar i den dagliga andakten ofta en böcker av Magnus Friedrich Ros. Jag vet inte om det finns här över Ros böcker. De läses mycket i Göteborg och Bohuslän i Västsverige och bland chartuanerna. Och denne Ros, han var också påverkad av Bengel. Och drev också Bengels tankar om tusenårsriket. Men man gick inte så långt som man kom att göra senare. Och det hängde förmodligen samman med att man ju kände till att den Augsburgska bekännelsen i sin 17:e artikel fördömde dessa kiliastiska spekulationer. Men det skulle ändra sig. Och jag hinner inte här skildra alla funderingar som kommer nu i mitten på 1800-talet. Men jag ska stanna lite vid sådana tankar som påverkar oss än idag. Och som har fått en väldig renässans genom inte minst Hal Lindseys böcker. Och som sprids överallt, även i Norge antar jag. Och då ska vi säga någonting om någonting som man kallar för millerismen. Det var en predikant som hette William Miller från New York 1782-1849. Han hade räknat ut att Kristus skulle återvända 1843. Och han hade stor framgång med sin förkunnelse, stora tältkampanjer. Han hade camp meetings, han hade byggt ett jättetält som hette The Big Tent med sittplatser för inemot 5000 personer. Och människorna lyssnade och var gripna av hans förkunnelse och hans bevis för att Kristus skulle komma 1843. Men profetian slog inte in. Och det var ju katastrofalt. Men undligt nog så kunde Miller ändå räddas. Precis som Russell inom Jehovas vittnen kunde räddas när han hade tagit fel med årtalet 1914. Och räddningen går då till på det viset att man säger Miller hade ändå inte riktigt fel. Det var bara det att det skulle uppfattas lite annorlunda. Och så kom man på den lösningen att Miller hade rätt. Kristus grep in, återvände verkligen 1843, men inte så att han kom synligt tillbaka, utan det var så att 1843 så förflyttade sig Kristus från ett rum, en boning i himmelen, in i en annan boning. Och det är ju utanför din och min kontroll. Så det är ju möjligt han hade rätt. Han utförde därmed en rening i den himmelska helgedomen. Och detta har sedan blivit en huvudlära inom adventismen. En lära som det just i dagarna står en väldig strid om. Att nu har en person som heter Desmond Ford doktorerat. Och bland annat velat visa att den här tanken på att Kristus har förflyttat sig i himmelen och gjort en rening i den himmelska helgedomen vid den här tiden 1843, den är helt ohållbar. Och det är stor kalabalik och söndring just nu inom adventistsamfundet. Men när nu Miller omtolkades så kunde en annan och avgörande riktning träda in på scenen, och den kallas för Darbyismen efter Plymouthbrodern John Nelson Darby. Och det är faktiskt Darbyismens tankar om det yttersta tingen som många, många i vår tid tror är bibliska och som sprids som en löpeld över hela världen. Och vad går dessa tankar ut på? Ja, man kallar ju Darbyismen också för dispensationalismen. Därför att Darby delade in tiden från Adam till den yttersta dagen i olika tidsepoker, dispensations, som under vilka Gud handlar på olika sätt efter olika program. Och det som är det mest typiska för då darbyismen eller dispensationalismen är att Gud har två gudsfolk, dels judafolket och dels de kristna. Och de kristna har kommit in som en parentes som ska tas bort i samband med ett hemligt bortryckande. Och för att nu Gud ska klara av de båda programmen så måste Kristus komma tillbaka två gånger. Programmet för det ena gudsfolket, de kristna, det är andligt och himmelskt. Och därför ska också de kristna plockas bort på ett andligt och himmelskt sätt genom ett andligt och osynligt bortryckande. Medan däremot då det riktiga, riktigt sanna gudsfolket, det jordiska Israel, har ett annat program. Och därför ska Gud också fullborda löftena för detta folk på ett annat sätt. Och det programmet är teokratiskt och jordiskt. Och detta folk fullbordan får också en jordisk yttre fullbordan. Då kommer Kristus tillbaka synligt. Han krossar antikrist och han upprättar sin teokratiska stat och blir själv president i Jerusalem för 1000 år. Det här hemliga bortryckandet fascinerar ju många. Det kan komma när som helst. Fördelen med darbyismen var nu detta att man höll inte på och sa att nu kommer Kristus 1843 eller 1847. Utan man sa att han kommer hemligt och osynligt och kan bli när som helst. Och då kan man hålla människorna också i en viss spänning. Och då kommer de ljumma och de icke troende att inte märka någonting annat än att det fattas massa människor. Och så kan man skriva dramatiska böcker om detta, hur det far omkring bilar utan chaufförer, hur det flyger plan utan piloter och tåg utan piloter eller vad det heter. Och det blir mycket spännande. Och vi har till och med på Biblikum en bok som heter Till dem som lämnats kvar. Så att vi kan läsa och få en dechiffrering av vad har egentligen ägt rum. Och nu ser jag att jag måste stanna den här lektionen här och får fortsätta där jag slutade nästa timme.